Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Vad är hälsa? Är det kosten, träningen, livsstilen och att hålla sig frisk? Läkaren och professor i molekylär medicin Anders Rosengren ställde sig den frågan vid en konferens i New York med temat individanpassad hälsa. Han skulle själv föreläsa om sambandet mellan stress och diabetes 2 som han upptäckte 2010. Och det som hände när han var i New York var att han ifrågasatte vad alla pratade om som var viktigt för vår hälsa, för att han började se det också i ett större perspektiv. Att vi behöver ställa oss frågor om livet, de centrala livsfrågorna, för att hitta rätt väg till läkning i kombination med exempelvis mat och rörelse. Och sedan 2016 leder han forskningssatsningen kring det digitala livsverktyget. Han startade den forskningen för att kunna se hur vi kan få en bra hälsa att bli hållbar när man ändrar sin livsstil och inte bara gör en quick fix som håller i 6 månader och sen är vi tillbaka i gamla vanor igen. Och enligt den forskningen han har gjort så kan han se en stor förändring och att fler, när man ställer de rätta frågorna, ändrar sin livsstil och den blir hållbar. Anders har skrivit boken Hela livet, en läkares erfarenhet om hälsa, forskning och vardagens utmaningar. Och den kom ut i höstas. Jag bjuder in Anders idag för jag är så nyfiken på vilka de här frågorna är, de här större frågorna. Hur vi kan hjälpa vår kropp att läka och hur viktigt är det till exempel att vi äter alla extra vitaminer och antioxidanter? Eller är det så att det kanske har en motsatt effekt? Och vad är kärnan enligt honom som gör att vi klarar av att bryta de vanor vi har för att leva ett hälsosamt liv? Anders, han är läkaren och forskaren som väver samman just forskning, andlighet och livet. Men välkommen hit, Anders.
Tack så mycket, vad kul att vara här.
Ja, men fantastiskt spännande att ha dig här. Jag älskar ju att prata om hälsa. Och det fängslades av när jag både har läst boken men också hörde om dig är ju att du är en läkare och forskare som har också de här andliga frågorna och väver samman det på ett väldigt härligt sätt som gör det mera, ska säga, sunt. Det är inte så vanligt att läkare pratar om andlighet, upplever jag.
Det är väldigt ovanligt, ja. Och samtidigt så har jag mött så mycket positiv respons när jag skrev den här boken då, Hela livet. Och det var ju mycket det som fick mig att skriva boken. Att jag kände att dels var jag ganska trött på att det fanns så mycket hälsoböcker som var skrivna av folk som på något sätt aldrig hade gjort en vetenskaplig studie. Som bara hade hört talas om någonting, kanske läst en artikel här, en artikel där, men som inte riktigt hade fått syntesen på det hela och visste så här, vad vet vi, vad vet vi inte? För det är också en massa vi inte vet som man ska vara ödmjuk inför. Så där kände jag att det är viktigt att vi som är i professionen som läkare och forskare också berättar om hälsa på ett intresseväckande sätt. Och samtidigt så saknade jag också att det fanns liksom en riktig hälsobok som också utöver tarmbakterier, varför vi ska träna, varför vi ska stressa mindre, också vidga blicken för de andliga frågorna. Och jag kände att det är klart att det finns en massa böcker om andliga erfarenheter. Men att just väva samman det här och få den här helheten, det kände jag saknades. Och där tror jag att hela livet fyller en väldigt viktig funktion. Och det har vi ju märkt också på responsen.
Mm. Men jag tänker just när du säger det här med de här andliga frågorna och liksom att man ställer de här livsfrågorna. Mm. Har du varit så sedan tidigare?
Alltså jag brukar ju säga som så här att jag fäster min tillit vid två saker i världen här. Jag fäster min tillit vid vetenskapen och jag fäster min tillit vid min gudstro. Och när jag säger så brukar folk säga, men vadå? Det är väl antingen eller? Nej, det är det faktiskt inte. Vetenskapen är det absolut bästa sätt vi har för att förstå hur världen funkar. Men den hjälper mig inte att hantera sorgen efter min mamma. Den hjälper mig inte att hantera motgångar i livet. Då behöver man vidga blicken. Och sen kan det ta vilken form som man vill. Så att säga. Men det gäller att vara nyfiken på. Precis som din podd heter här. Att vara nyfiken på de här frågorna. För det är så lätt att vi bara på något sätt stänger de här. Att antingen så har vi redan bestämt oss. Vi vet vad vi tror på. Vi vet vad vi inte tror på. Vi är bergfasta. Eller så ser vi de här frågorna som lite så här obehagliga. Nej, men vem vill sitta och fundera över existentiella frågor och grubbla över livets mening? Och jag menar väldigt mycket att det är inte det handlar om. Utan det handlar egentligen om att vara mer öppen i vardagen.
Ja, för där kan jag tycka, jag är ju själv en av de här som har skrivit hälsoböcker och har varit väldigt noga att skriva dock utifrån mitt perspektiv för att jag inte har den vetenskapliga grunden bakom utan vad som har funkat för mig. Men det jag också kan känna väldigt mycket är ju att det kommer så otroligt mycket information hela tiden i media, i sociala medier, alltså överallt. Och vi pratar människor till människor. Så att ibland kan jag känna att vi som konsumenter, vi styr nästan producenterna så att de märker, okej, folk vill ha det här. Fast vi vet att det egentligen inte är sant. Men vi gör det för att de tror på det. Hur ser du på det?
Jag tror att vi som konsumenter har en oerhörd makt. Och vi skulle behöva bli mer medvetna om det. Jag tänkte just på det när jag åker tåg ganska mycket. Upp till Göteborg och Stockholm och så vidare. Och jag var vrålhungrig häromdagen när jag åkte tåg till Göteborg. Så gick jag ut i tågkupén då i restaurangvagnen för att köpa någonting. Och jag själv älskar nötter. Dels för att det är nyttigt men dels för att jag tycker det är väldigt gott. Och det enda som gick att få tag i, det var då saltade, rostade nötter eller chokladindränkta nötter. Och det är också en sån här sak att då tänker man, ja, men SJ som ändå ska stå för hållbarhet, kan man inte ha vanliga naturella valnötter någonstans, va? Och det känner jag att det är så väldigt svårt för, om inte vi som konsumenter trycker på, då så är det ju svårt att ändra det där. Så det handlar ju om att faktiskt prata med då SJ i det här fallet, skicka ett mejl till dem. Kan ni inte ha också lite naturella valnötter? Mm. Så jag tänker att det är ganska små medel att man i sin mataffär frågar om, men har ni inte kravmärkt där? Eller varför kan ni inte ta hem vildfångad fisk till exempel istället för den här odlade som har en massa antibiotika och sojaproteiner, närmalt foder och så vidare, va? Så jag tror att den där liksom lilla vardagsnatchen mot affärerna, det kan sätta press som gör att vi faktiskt får ett bättre utbud och då är det mycket lättare att välja också.
Men det kräver ju också att vi som konsumenter också förstår vikten av att inte äta de här choklad. För att när vi sitter på tåget och börjar bli lite trötta och hjärnan säger, jo men du är nog sugen på lite socker, då tar vi gärna de där chokladindränkta nötterna.
Det är väldigt lätt det här. Jag vet, jag pratade med en amerikansk professor en gång som sa att en väldigt bra fråga att ställa sig, det är att så här, vill jag bli detta när man ska äta? Och det var, om man står framför den här plastpåsen med chokladindränkta nötter på SJs gamlande tåg. Ska man tänka sig, vill jag bli det där? Nej. Men däremot så kan man fråga sig, vill jag bli den där valnöten som man har som ekologiskt? Jag tar gärna de fetterna i min hjärna. Det är super för tänkandet. Så jag tror, det där tycker jag är en väldigt bra fråga att ställa sig.
Fast det krävs också en hel del av oss att gå emot. För att jag upplever i alla fall att de här krafterna och signalerna ifrån hjärnan, om det nu är från savannentiden som gör att det är liksom, vi har den drivkraften i att vi söker socker eller vi söker, nu ska jag passa på att äta för att det finns mat. Jag ser alla de här färgglada påsarna som indikerar om att åh, här ska jag fylla på energi. Att stanna upp i det och övertyga sig själv om att nej, nu lever jag inte på savannen. Utan nu står jag här på tåget.
Men, precis, man pratar ibland om det här med system 1 och system 2. Jag tror många har talat om att vi har det här intuitiva, vanemässiga. Vi måste ju köra på våra vanor. Det är helt omöjligt att gå och reflektera över varenda steg man tar. Men ibland så, precis som du säger, kan man behöva stanna upp. Och där tänker jag, och det skriver jag väldigt mycket om i min bok också, att man behöver ibland bara bli medveten om när är jag på väg att falla i en av de här klassiska fällorna? Och då kan man faktiskt med ganska små medel lite grann omstrukturera. Jag är en sån här notorisk småätare till exempel. Och jag satt ofta och åt små godis, därför jag brukar jobba sent när barnen har lagt sig. Och sen så började jag försöka bli mer medveten om hur skulle jag kunna kanske behålla den här vanan som är så svår att ändra, men byta ut det mot något annat innehåll. För det är ett väldigt bra knep, att behålla vanans yttre ram men ändra innehållet. Så jag började att äta med mörk choklad för att ge större mättnad. Jag äter mindre och jag bröt i mina bitar, så kändes det som att jag plötsligt åt ganska mycket, men det var ändå mindre mängd. Och sen provade jag att byta ut den här chokladen mot valnötter. Och så vet man ju att det tar tid att vänja sig av vid sötman, så jag lade till lite torkade bär också. Så blev det ändå ganska mycket sötmakik. Och sen så minskade jag mer och mer på bären, och nu sitter jag och äter valnötter. Det är fortfarande småätande, men det är inte lösgodis, det är istället valnötter som är mycket bättre. Så jag tänker att man kan faktiskt med små medel, bara genom att vara lite mer medveten om observant på sig själv, faktiskt kunna ändå byta ut och leva mycket sundare och ändå på något sätt behålla sina impulsiva vanor.
Ja, vi ska komma in på vanor lite längre fram. Jag tänker att det krävs också en del tålamod med sig själv att göra de förändringarna. Att man inte tänker att det här är liksom ingen quick fix, att nu ska jag... För jag tror att ibland kan jag uppleva att många pratar, eller också jag själv, att när man gör en stor förändring så är det svårare att hålla den än att kanske fasa ut. Fungerar vi så?
Så är det. Jag är väldigt intresserad av det här som kallas för mikrovanor. Jag tycker det är jättespännande, och det handlar ju inte om att göra precis tvärtom mot de här klassiska nyårslöftena. Nu ska vi köpa träningskortet och nu ska vi satsa hårt och byta diet. Men istället så gör man tvärtom. Man tänker, vad vill jag förändra? Gärna förnämma på varför man vill göra det. Och sen bryter man ner det till det minsta tänkbara steget. Och en sån här mikrovana kan vara att man till exempel bestämmer sig för att varje morgon ska jag ta på träningsskorna. Och vissa dagar kanske man bara sitter med träningsskorna vid köksbordet och läser tidningen. Kan tyckas bisarrt. Men man har gjort sin mikrovana och man ser allting därutöver som en bonus. Ibland kanske man går en runda runt kvarteret, ibland springer man en runda. Och det är klart att det är ingen som blir hälsosammare för att man sitter med dagarna på och läser tidningen. Men vad som händer i vår hjärna är att när vi gör en vana som är så enkel så vi knappt kan misslyckas med den, då förstärks kopplingarna mellan nervcellerna, så vi blir mer benägna att upprepa vanan och öka den. Och så tar man bort den här känslan av skuld och skam och misslyckande som är så vanligt. Då tänker man, okej, ibland kanske jag är på resa, ibland är jag förkyld, ibland är jag stressad på jobbet. Så jag kan inte upprätthålla min vana. Då går man tillbaka till mikrovanan igen och så börjar man om, expandera det. Och det här kan man använda vare sig man vill minska sin mobilanvändning, äta mer grönt, komma igång med uppgift man ständigt skjuter upp eller träna mer. Och det där är super. Och vad som också är en väldigt bra trick så här, det är att man gör ofta fel att man tror man ska börja med helt nya vanor utifrån. Och det är väldigt svårt att lägga på någonting externt. Utan man ska ofta knyta en ny vana till någonting redan existerande. Så säg att man till exempel vill börja träna mer, va? Eller vill börja äta mer grönt. Då knyter man det till en signal. Man kanske tänker så här, varje morgon när jag trycker på knappen på kaffekokaren, då ska jag ta fram grönsakerna ur kylskåpet. Eller så här, varje dag när jag hör avslutningssignaturen till rapport, då ska jag gå en halvtimme runt huset. Och inte så, det ska vara direkt efter, inte så att någon gång senare på kvällen efter rapport, då ska jag gå en runda, för då blir det mer så att nej, ikväll är det dåligt väder, jag tar det imorgon istället, va? Så att just det här att mikrovanor, tydliga signaler knyter till något existerande, det är en grund.
Hur lång tid tar det då ungefär, nu är vi inne på vanor i alla fall, men hur lång tid tar det ungefär då att komma in till att det blir en vana och inte bara en mikrovana? Att man kommer in till att det blir en del av ens livsstil.
Det där kan ju variera ganska mycket. Man har ju sett olika studier säga att det som är svårast är att komma igång med motion. Mat är lättare, förmodligen för att vi alla äter. Så att det är liksom små modifieringar. Motion kan man ju, det finns ju många tyvärr som är helt stillasittande, och då kan steget vara ganska stort. Men därför kan man verkligen behöva starta med de här små. Och tänka att på något sätt, jag brukar säga att vardagsmotion är kanske vår mest underskattade hälsomedicin. Att bara vara mer medveten, för att nu står jag och väntar på tåget här. Jag har liksom ett val, jag kan antingen gå en promenad, ringa en vän eller någonting, medan jag ändå får ett antal steg. Eller jag kan sätta mig på en bänk och slösofa. Och jag vet till exempel, jag kommer ha en halvtimme på en tågstation nu när jag ska hem här i eftermiddag. Och det vet jag precis vad jag ska göra. Jag ska ringa min pappa som är 88 år och jag ska gå. Och jag kommer komma upp i 3-4 000 steg på den turen. Och det är fantastiskt, för då blir man mycket piggare och han får bra samtal med sin son. Och det är de här små sakerna i vardagen som kan göra att det både känns mer meningsfullt och att man faktiskt också får in hälsosamma vanor på ett enkelt sätt.
När vi kommer åt det hälsosamma vanor, du var på, när du bestämde för att skriva den här boken eller när du kom in på den tanken kring varför boken blev till, var ju när du var på en konferens i New York. Vad var det som hände där? För att du var ju ändå där för att föreläsa själv, för du har ju tittat mycket på det här med stress och diabetes 2. Och det var väl det du också var där och föreläste om. Men vad var det som hände? Vilka frågeställningar satte du dig själv där som gjorde att det blev så mycket större?
Precis. Jag har en bakgrund som grundforskare. Och i början så jag hade väldigt tur, ofta är det tur, och fick in en artikel i tidskriften Science som är jätteuppmärksammad, där vi hittade en första koppling mellan stress och diabetes då. Och då öppnades en massa dörrar och jag var bland annat på den här konferensen i New York. Och då så på något sätt så blev det så tydligt för mig att här är framtiden ganska utstakad. Jag skulle kunna turnera runt nu resten av mitt liv och föreläsa, samla in forskningsanslag för ryggdunkar och få en stabil karriär. Och samtidigt så kände jag mer och mer att är det detta, kommer någon bli hjälpt av det här? Vi kan hitta en massa nya genvarianter, vi kan gräva ytterligare mer i data, men kommer folk verkligen hjälpas av detta? Är det här själva roten av problemet? Jag funderade väldigt mycket på just det här, liksom, varför har vi så mycket ohälsa i samhället egentligen? Och är lösningen att se människan som en maskin där vi ska på något sätt försöka byta ut en gen mot en annan eller byta ut ett organ mot ett annat som vi bara byter ut kretskort i en dator, eller behövs det en större vidare människosyn? Och det faktum att jag då liksom parallellt med mitt vetenskapliga intresse haft det stora andliga existentiella intresset gjorde att det skavde väldigt mycket inombords. Jag kände att jag vill inte ägna mitt liv, jag såg en del gamla professorer som var nära pensionsåldern och jag bara såg frustrationen som de knappt ens ville formulera för sig själva, frustrationen över att vad har jag gjort med mitt liv? Här har jag liksom bara rest runt i världen, försummat mina barn, försummat allt det här stora, att vara ute i naturen, att bara vara människa. De är liksom, man pratar ibland om att man kan vara human doing och human being. Och jag tänkte, jag vill inte bli ännu en human doing som bara gör en massa detaljgrejer för att få uppmärksamhet och kortvarig bekräftelse, utan faktiskt se vad har vi för större värden i tillvaron. Så att den skavkänslan gjorde att jag började ställa mig mycket den här med frågan, men vänta nu här, är vi verkligen på väg åt rätt håll med all den här forskningen? Eller är det så att vi faktiskt missar kärnproblemet när vi bara håller på och tuffar ner och gräver ner oss i våra gener och våra data, våra tarmbakterier? Och därför så tänkte jag att jag skulle, och sen när jag kom tillbaka från New York då, så började jag verkligen utforska mycket mer kring hur man skulle kunna få en större helhetssyn av hälsa. Och då startade jag det här som kallas för livsstilsverktyget, som är ett digitalt gratis verktyg, finns som app, finns som en webblösning som var och en är varmt välkommen att ladda ner, och det drivs via Svenska universitet. Och på det här verktyget så vill jag då utforska, vi vill ge en massa information om hälsa. Up to date, vad vet vi om mat, vad vet vi om stress, träning och så vidare. Men också vidga blicken till att syna områden som ensamhet, som sorg, som självkännedom, lyfta det till de andliga existentiella frågorna som är bortglömda i hälsa. Så att man får en mängd olika information, det finns samtal man kan lyssna på, stimulerande innehåll. Men samtidigt stimuleras man också att börja reflektera över de här frågorna. Varför vill jag egentligen börja träna mer? Och var det mitt liv är så pass viktigt att jag vill börja röra mig mer eller börja prioritera annorlunda för att hantera stressen? Och det vi har sett då i de här studierna är ju att det spännande är att det är just den här kombon av vetenskaplig information med livsfrågorna som gör att saker och ting trillar på plats, för då blir vi motiverade.
Och det är den man vill komma åt, att motivationen, för vi kan ju sitta med hur mycket kunskap som helst, men om vi inte tar den till oss och aktivt gör någonting med den, så spelar det ingen roll hur mycket kunskap vi än har.
Precis.
För att det blir ju inte förändring. Det är ju som att se de här valnötterna stå där som är nyttiga i hyllan, och jag vet allt vad det innehåller. Men så länge jag inte väljer dem så påverkar inte de mig.
Nej, exakt, va. Och vi har ju sett då, de här, när man tittar på Dels har vi ju, nu är det ju över 60 000 som använder det här verktyget idag. De allra flesta är ju helt friska, men vi har ju sett det hos människor som redan har till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom och så vidare. De får då effekter på lägre blodsocker, lägre vikt, lägre blodtryck, ökad muskelmassa. Och de effekterna är ju lika starka som man får med läkemedel, vilket är ganska fantastiskt. Och det håller i sig över flera år. Så att den här metoden verkar ju funka. Så att nu så gör vi då en jättestor preventions, alltså förebyggande satsning där vi öppnar upp det här för så att vem som helst i hela Sverige över 18 år kan gå med. Och sen så gör man så då att när man kommer in i det här verktyget så slumpas man, så 20% kommer i en kontrollgrupp. Och det blir väldigt besvikna, men tyvärr måste man ha det så för att vi ska kunna ha vetenskaplig strikthet. 80% får tillgång till appen. Och sen så följer vi då med Socialstyrelsen. Hur många fall av utmattningssyndrom får vi? Hur många fall av diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck får vi? Hur mycket läkemedel, hur mycket ångestdämpande skrivs ut och så vidare i de här grupperna? För att verkligen se vad har det här för stora folkhälsoeffekter. Så det är ju extremt spännande att du har liksom fått det här lyftet. Att det verkligen verkar vara som att vi har hittat någon slags här fundamentalt element som saknats i hälsodiskussionen. Det är de här existentiella frågorna.
Ja, och jag gick in och har testat det och det finns olika frågeställningar, olika teman, vilket gör att det blir väldigt lätthanterligt. Nu vill man ju testa flera teman och det kan man ju, för man kan ju bara gå tillbaka och klicka i fler. Men det jag också tyckte om med det var ju att jag får ju en del frågor, men sen så är det så här, vilken fråga ställer du? Alltså så att jag fick själv ställa en fråga och då blev det så här. Då var jag också tvungen att tänka till lite grann. Och där jag tycker om den här frågeställningsdialogen på något sätt i den. För att ta mig vidare. Och för att komma någon vart i det min önskan är. Att må ännu bättre.
Precis, va? Ja, men det är just det som du säger som är kärnan i livsstilsverktyget. Att man, och det är så kul att se resan som vissa gör. Man kanske startar med så här väldigt banalt. Man säger, men hur vill jag minska mitt småätande? Och så kanske man inser att det beror på att jag är så stressad. Och då börjar man ställa sig frågan, vad beror det på att jag stressar så mycket? Vad behöver jag säga nej till? Vad är väsentligt? Vad handlar mitt liv om? Så något ganska simpelt som småätande kan vidga sig att man faktiskt börjar se över sina prioriteringar, hela sin livssyn. Och det gör det sin tur lättare att faktiskt ta itu med det där småätandet, därför att man har kommit närmare själva roten av problemet. Den resan är så från det minsta till det största, tillbaka till det minsta. Det är det som är liksom livsstilsverktygets kärna, att man vidga blicken, men det är också väldigt praktiskt så att säga. Det här handlar verkligen om att få in kunskapen i vardagen, som ofta är den stora utmaningen.
Mm. Och vad gör ni med den här, för nu har ni, det började väl 2016 va?
Ja.
Så att det är ju några år nu, så att ni har ju verkligen, och det tycker jag om, att man känner att det finns en statistik kring det och det finns resultat som visar att det faktiskt, till syvende och sist är att det blir inte så att det är hållbart i 6 månader, utan hur stor förändring kunde ni se på det, att det faktiskt blir hållbart hälsan?
Det är precis som det du säger, att de allra flesta studier med livsstil, då ser man snabba effekter och sen efter ett halvår ser man tillbaka till utgångspunkten. De har sett gång på gång i olika bantningsstudier, diabetesstudier och så vidare. Och här verkar det vara precis tvärtom, att effekterna blir större och större ju längre tiden går. I snitt nu så har vi studerat hittills under 730 dagar, alltså ungefär 2 år hos de som har varit med. Det finns folk som har varit med i 3-4 år, men snitttiden är 730 dagar. Och de effekterna är då så att blodtryckssänkningen är ungefär 10 mm kvicksilver. Det kan man inte säga så mycket för alla, men det är ungefär om man säger att man har minskat från 150 till 140. När man tar, och det är ungefär den effekten man får av en klassisk blodtrycksmedicin. Och samma sak på diabetesfronten. Man får ungefär en sänkning som man får med ett diabetesläkemedel. Så är inte det här en ersättning för läkemedel förstås. Men som ett komplement är det oerhört värdefullt. Så vi jobbar nu. Dels är det här någonting som var och en kan gå in på. Man går bara in på livsstilsverktyget.se och laddar ner appen. Men så jobbar vi också dels med olika regioner. Det kommer till exempel att komma del i sådana här olika förebyggande hälsosamtal som man får i vården. Och då är tanken, för problemet med vården är ofta att man får kanske ett besök. Och sen förväntas man gå ut med sin kostbroschyr i handen, eller vad det nu kan vara. Och så ska man klara sig på egen hand. Och här blir ett sätt att vidmakthålla det här. Så man får ett verktyg med sig i fickan efteråt. Va? Och sen har vi också ett stort samarbete med svenska kardiologer, där vi har precis fått Hjärt-Lungfondens preventionsanslag för 2022, där vi då kommer att studera alla människor som får en hjärtinfarkt i Sverige, kommer att erbjudas livsstilsverktyget som ett sätt att faktiskt ta hand om hälsan efteråt och vidmakthålla hälsosamma vanor efter infarkten för att undvika nya. Så att det är väldigt kul att det både som kommer in i vården, men också givetvis är för var och en som bara är intresserad av hälsa eller vill få inspiration eller hantera stressen bättre eller vad det nu kan vara.
Och då tänker jag också kring det, för att, det står ju så här att det tar inte så lång tid, men tar det typ när du sätter dig ner och tar en kopp te, eller att man ändå tar den lilla tiden för det. Och när jag gick, då kom jag på mig själv, jag bara, nej men alltså, lugna ner dig nu. Att just att man inte ska göra saker snabbt, och att man inte heller ska kanske alla de här quick fix och allt sånt där, utan att man också tar sig den tiden att sitta. Jag var lite stressad när jag gjorde det. Och bara, och en till fråga. Och så var jag tvungen att stanna upp och så här, vad är det jag gör? Varför sitter jag här under stress? Och liksom ska analysera och försöka hjälpa mig själv till ännu bättre hälsa. Alltså redan där är jag ju fel ute. Och fick en tankeställare. Därför att, också så här, för att frågorna upplevde jag var formulerade med ett lugn. Jag vet inte hur man kan ställa frågor med ett lugn i text. Men det var i alla fall vad jag upplevde. Så att, men just det här med stressen som är en så stor del av vårt liv. Du har ju tittat så mycket på stress. Och jag hade Anders Lönnerdahl som pratade om lymfsystemet. Och att stress faktiskt orsakar sjukdomar. Du har ju närmast tittat på diabetes 2. Hur påverkar stressen oss?
Precis, som du säger, det är en väldigt klok insikt som du gör här. För väldigt mycket av det här som stressterapin, det handlar ju egentligen om att bara bli effektivare så att vi kan stressa ännu mer. Det är väldigt mycket det handlar om, vilket gör det ännu mer fast i sitt ekohjul. Och som du säger, alltså det är ju det här med alla känner till begreppet positiv och negativ stress. Jag tror inte alla känner till så mycket det att stressen är ju viktig för att hantera den akuta faran, eller akuta påfrestningen. Men den är faktiskt också väldigt viktig för att förbereda oss för framtiden. För att stressen har väldigt för vad som händer. Jag brukar ibland likna våra gener vid ett stort bibliotek. Du tänker om du går in på ett bibliotek så finns det en del böcker som står uppfällda på hyllorna och en del böcker ligger nedpackade djupt ner i ett dammigt magasin. Och vad som händer när vi stressar är att det rullar en våg genom hela det här biblioteket, så att en del böcker de smälts igen och packas ner i magasinet, en del böcker de öppnas upp, vilket gör att stressen förändrar vilka gener som läses av och vilka som stängs ner. Och det gör att vi blir ännu bättre förberedda för den här påfrestningen nästa gång vi möter den. Vi kanske blir ännu bättre på att hålla det där föredraget på jobbet när vi har gjort några stycken. Vi blir ännu bättre på att ta de där trapporna upp när vi har gått det några gånger. Så stressen har ju väldigt positiva effekter. Det förbättrar minnet och skärper oss och blir fokuserade och så vidare. Men problemet i vårt samhälle, det är ju egentligen inte stressen i sig, utan det är bristen på återhämtning. Att vi har den här konstanta plingan till telefonen. Jag har en kompis som gjorde en väldigt bra jämförelse. Alltså det är ungefär som om postmannen skulle komma med brev hela tiden och plinga på dörren varje gång han har lagt ett nytt brev i lådan. Och det är klart att det skulle vara en stor stress. Man satt åt middag och så är han nu där och plingar igen. Men det är så vi har det. Va? Det bara plingar telefonen hela tiden.
Jag gjorde en sån grej med datorn, att jag tog bort alla notiser. För att om jag sitter till exempel och skriver ett manus inför idag och gör research på det, och så ser jag hela tiden att det plingar, att jag får mail. Mm. Då upplevde jag att det var som att när barnen var små och de stod och drog en sån här, mamma, mamma, mamma. Jag bara, men lugn, jag kommer snart. Jag måste vara klart det här. Mamma, mamma. För jag hann aldrig bli klar i tanken. Och så tog jag bort alla notiser på datorn och upptäckte att ett jobb som normalt brukar ta 4 timmar när jag sitter vid datorn tog 2.
Exakt. Ja, det är,
väldigt, det är otroligt intressant.
Otroligt intressant är det.
Och det är en sån liten förändring. Och de där mejlen kan vänta.
Ja,
de ser ju inte att jag är upptagen just nu. De nej, som skickar det.
Precis, va. Och det handlar ju också just det här med att liksom på något sätt ta ett steg tillbaka, som du säger, och reflektera över vad är väsentligt, vad är viktigt i livet. Och jag tänker ofta det här med stressen, det är så lätt att, för vad som händer då när vi har den här kroniska stressen, det är att då får man ju de här liksom omvända effekterna. Vi har ju den goda stressen som är verkligen livsviktig, men sen har man ju den livsfarliga stressen som gör att man får sämre minne. Minnesområdet krymper, och det här området som heter amygdala, som är en slags antenn som känner av allting i omgivningen, den blir då ännu mer känslig, så att ett plingande i telefonen kan räcka för att skapa hjärtklappning. Och sen så kan det då leda till det här med diabetes, högt blodtryck, övervikt och förstås också utmattningssyndrom och alla de psykiska effekterna. Så att det finns otroligt mycket negativa konsekvenser, benskörhet och så vidare. Och det finns ju många sätt att hantera stressen på. Man ska komma ihåg att det är svårt att hantera stressen, men det finns faktiskt en hel del man kan göra. Och en väldigt viktig sak, tänker jag, det är att just vi har en förmåga att på något sätt hänföra allting till stress. Så att man ibland kan bara fundera över vad menar vi egentligen med stress? För att det är så lätt att man bara säger så här, ah, men jag mår så dåligt för att jag är så stressad. Och då blir det slags uppgivenhet. Ja, men det är stressen i samhället. Så vidare. Och det är inte så konstruktivt. Det kanske är det, men ibland kan det vara bra att jag tänker att det här att vi så lätt hänför saker till ordet stress gör att man ibland kanske missar att lyfta det här och snarast föra ett mer existentiellt samtal kring vad handlar vårt liv om? Vad prioriterar vi? Vad är det egentligen i grunden som vi gör fel, så att säga? Och där tror jag vi kan lära oss väldigt mycket av just de här frågorna, som att säga, politiskt verktyg. Man funderar på vad är viktigt i mitt liv? Vad behöver jag säga nej till? Och just de sakerna, så finns det mycket konkret man kan göra också. Ett av mina bästa sådana här husmorsknep för att hantera stressen, det tar bara några minuter. Men ja, man har sett i studier att dygnsrytmen spelar extremt stor roll för att hantera stressen. För det gör att vi sover bättre och då blir vi också mer robusta. Och ett väldigt bra sätt att hantera dygnsrytmen, det är att man går ut tidigt på morgonen, helst så fort man har vaknat, och får solljus. Bara några få minuter solljus kan räcka. För vad som händer då är att då kalibreras hjärnans dygnsrytm. Så att vi får en jämnare dygnsrytm, sover bättre redan nästa natt. Och hanterar stressen bättre. Så att jag brukar försöka att om man går ut på sin terrass eller balkong eller gatan, var man än bor, det måste vara utomhus för att man måste få UV-strålarna. Och några få minuter bara. Det är så här enkelt bra knep.
För där kan jag också tycka att jag har ju själv varit i utmattningssyndrom vid två tillfällen som jag varit sjukskriven för det. Och märker ju att jag är ju såklart mer stresskänslig idag än kanske vad jag var innan det. På något sätt så är gränsen. Jag hittar inte den riktigt utan plötsligt är den där bara. Men det jag kan känna är ju att när du är stressad, eller i alla fall jag ska inte säga om någon annan, men när jag är det, då är det också svårt för mig att säga, vad är viktigt? Ja, men fan, jag vet inte. För just nu är jag så stressad så jag kan inte ens se det. Att man nästan hamnar i så här, man känner inte vad man tycker är kul. Det är svårt att avgöra, är det här bra för mig eller inte? För att jag är i ett för stort påslag. Och då kan jag ibland tycka att nästan är det provocerande när någon känner, men vad är viktigt för dig? Ja, men vad fan, jag vet inte. Vad kan man göra när man är i det läget? När man inte riktigt hittar känslan i mig?
Jag känner precis igen. Det är två saker skulle jag säga. Det ena är att träna. Det har man ju sett också. För vad som är så intressant är att när man tränar så får man ju ett akut stresspådrag. Så man kan tycka att det verkar som det blir bara värre. Mm. Men vad som händer är att sen efter träningen, när de här akuta stresshormonerna sköljs undan, då så följer också den här kroniska stressen som har drivit sig kvar. Det kroniskt förhöjda kortisolet, det dras också med ut. Så träning är en väldigt bra sak. Och det gör också att till exempel vår amygdala, den här antennen, blir mer nyanserad. Så att vi på sikt då svarar mer nyanserat på intryck vi får. Och sen det andra skulle jag säga, det är faktiskt att vara ute i naturen. Det är så jag brukar hantera min stress. Att på något sätt känna, nu är jag verkligen det här står. Jag känner fullständig panik nu för allt som läggs på en. Och att bara på något sätt, istället för att försöka besvara ännu ett mejl, ringa ännu ett samtal. Så bara lägger man allt åt sidan, smäller ner laptopskärmen och så går man ut en runda i en park eller...
Och då spelar det egentligen ingen roll, för att många som är i den situationen när man är extremt stressad och kanske har utmattning till exempel, så är ju en att kliva upp ur sängen är ju ett projekt i sig ibland när det är så illa. Så att då får man ju se liksom utifrån vad man är, att den lilla korta promenaden runt kvarteret är kanske det man orkar just då, men den gör skillnad.
Den gör skillnad. Och sen är det så att men ibland så behöver man ju professionell hjälp. Så är det som du säger, det finns ju väldigt mycket grad. Har man då nått så långt så att man faktiskt har blivit utmattad, ja då behövs det ju kanske ännu mer stöttning och hjälp. Men de här, precis som du säger, de här små sakerna gör skillnad. Och att också vara lyhörd för sin egen kropp, för de här signalerna. När man känner att nu börjar jag vakna mitt i natten igen. Nu har jag svårt att slappna av, nu har jag svårt att vara närvarande med mina barn eller vad nu än är. Att man är väldigt, väldigt lyhörd.
Men vad är det som gör att för många gånger som man hamnar i stressen så får du massor med signaler om att du är i stresssituationen, men du liksom slår undan dem lite. Du får tecken på att hälsan inte är perfekt, du får att du börjar tappa lite, oj jag glömde visst det där. Men vi lyssnar inte riktigt till det.
Nej, jag tänker en väldigt viktig sak som har hjälpt mig kolossalt mycket. Det är att skifta fokus från mål till värden. Och vad menar jag med det? Jo, jag vet inte hur många kurser ledarskap jag har varit på där man pratar om vikten av att sätta mål. Vi lever ju i en målkultur. Man ska sätta mål professionellt, socialt, allting va. Och det är bra med mål, det kan skapa en struktur, men det kan också skapa en väldig stress. Det kan skapa känsla av misslyckande, frustration och någon slags tunnelseende. Att vi bara stångar pannan blodig mot de här målen vi har satt upp. Vare sig är det hälsomål, vi ska gå ner i vikt ett antal kilo eller mål på jobbet eller så vidare. Eller vi ska bygga den där villan eller vad det nu kan vara. Men om man istället, om man ser målen, det är någonting som hänger i framtiden. Medan värdena, det är snarare som en kompassriktning här och nu. Och för att bli klar över vilka värden man har så kan det vara bra att ställa frågor till exempel som om jag blickar tillbaka på mitt eget jag om 20 år. Hur vill jag att folk ska beskriva mig då? Eller hur vill jag att jag själv ska ha varit? I vilka situationer trivs jag? Vilka egenskaper vill jag odla? Vare sig är det integritet eller lojalitet eller empati eller vad det än kan vara. Va? Så om man fokuserar på de värdena och tänker att så länge jag är sann mot mina värden så kan inte jag styra över utfallet. Och man kan ta ett klassiskt exempel. Säg att man går på en jobbintervju. Och säger man, jag kan göra vad jag kan. Jag kan förbereda mig så bra jag bara kan. Jag kan läsa in mig på företaget och provträna intervjun. Spela in mig själv hur ambitiöst som helst. Va? Och sen kan inte jag styra över utfallet. För det är chefens beslut. Och jag vet inte hur den andra konkurrensen är. Jag vet inte vad chefen har för impuls och nycka och så vidare. Det är bortom min kontroll. Just det här som att skilja mellan vad är inom min kontroll, vad är bortom min kontroll. Den här klassiska sinnesrobönen, du vet, som jag har inom AA. Ge mig sinnesro att acceptera vad jag...
Älskar den.
Ja, precis. Va? Och för mig har det hjälpt kolossalt mycket, för att då tänker jag, men det finns oerhört mycket som jag inte kan påverka. Alltså just det att det är så lätt att gå och reta sig på andras tillkortakommanden och så ser man inte sina egna. Och så inser man, nej men fokusera på det du kan förändra, det du kan göra och håll inte på att reta dig så mycket på alla andras brister eller andras beslut som du inte har en aning om. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Så då blir det så här att även om man inte når det där livsmålet så kan resan dit vara värdefull för att man byggde erfarenhet. Man byggde relationer längs vägen. Vi kanske aldrig nådde det här stora målet på jobbet, men vi hade väldigt kul under tiden. Vi hade en fantastisk stämning. Vi lärde oss jättemycket. Och det har varit helt avgörande för mig för att man har sett liksom i den här processen. När man är liksom ändå fokuserad och allting, att tänka liksom, okej, så länge jag är sann mot mina värden så kan jag inte styra över utfallet.
Mm. Jag har under det senaste året så har jag varit inne väldigt mycket på någonting som heter Ikigai. Jag vet inte om du känner till det. Mm. Den japanska typ livsfilosofin eller man ska förklara det. Och jag vet att du också har pratat om det här med de blåa zonerna. Hur det kommer sig att man i olika delar av världen lever väldigt länge. Och så har man tittat lite grann på hur äter de och vilken när äter de, vilken typ av mat. Men också deras livsstil. Och hur, när du tittar på de blå zonerna, vad är det du tänker då som är vikten av att de faktiskt har visst de lever längre, vi fokuserar på att de blir gamla, men de har också ett väldigt innehållsrikt liv på något sätt som jag upplever att det inte är så mycket stress i på samma sätt som vi kanske i våran värld lever i, som inte tillhör de blå zonerna.
Det är helt rätt som du säger. Jag tror att man har fokuserat, vi lever ju i ett mätbart samhälle. Allt ska mätas och kvantifieras och räknas på. Och vi har ju ställt så mycket frågor kring just det här som varför blir människor så gamla i Okinawa eller blå zoner generellt, va? Och jag tänker en fråga som jag tycker är ännu intressanta, det är varför hanterar de åldrandet så väl? För det är det vi alla vill. Jag menar, det är klart det är kul att bli 100 år, men det är väl ännu roligare att känna att man kan åldras med värdighet, att man kan fylla det med ett rikt innehåll. Och där har vi mycket och lära oss av dem, va? Att pressa upp mer livslängden, det kan vi alltid göra med mediciner, operationer och byta reservdelar. Men just det här på något sätt att få mening i tillvaron. Och det har man ju sett då, att de har ju den här, de dels värderar de åldrandet på ett helt annat sätt. Man ser det som en tillgång. Vi ser det mycket som en förlust av funktioner som vi helst vill undvika. Vi vill ju på något sätt glömma åldrande, död, sorg. Allt det här som inte bara handlar om framsteg, utan som handlar om en slags nedförsbacke. Det vill vi som, nej, men det ska inte få finnas i livet. Och det är ju en väldigt orealistisk bild egentligen.
Men någonting vi vet så är det ju att vi blir äldre, och så länge vi blir äldre så lever vi.
Ja, men precis, va? Och det där skapar ju bara besvikelse, ska jag säga. Man har liksom fel förväntningar på vad livet ska innehålla. Men de har ju en mer sund livshållning där, att åldern ses som en period av syntes, av visdom. De överbrygger generationerna på ett helt annat sätt. Så har de mycket det här med vardagsmotion. Men det fanns en väldigt intressant studie i Lancet där man såg att människor som upplevde hög livsmening, de hade då 30% lägre risk att dö i förtid. 30% lägre risk att dö i förtid. Och det där tycker jag är så intressant, därför att man pratar ibland, det här låter ibland så här, men meningen med livet, vad är det? Och jag tänker att det finns en författare, Viktor Frankl, som många säkert känner till, som har skrivit jätteintressant om detta. Och han brukar skilja mellan meningen med livet och meningen i livet. Vilket jag tycker är en jättebra distinktion. För meningen med livet, det är liksom, den kan vi aldrig lösa. Och det räcker att umgås med ett barn en kort stund som frågar, varför då? Varför då? Varför då? Så vet vi att det blir en slags ändlös kedja. Vi kommer aldrig komma fram till vad det finns för någon slags yttre mening. Men däremot meningen i livet, det är någonting som vi upptäcker hela tiden. Den föds i stunden, när vi leker med barn, när vi umgås, när vi fikar, när vi är i naturen. Och att just det på något sätt, det är lite så här paradoxalt, för att det känns som att ju mer vi grubblar över meningen med livet, desto mer riskerar vi att missa meningen i livet, som ofta föds i mötena med andra.
Ja, och just det att om man sitter och funderar på vad är meningen i livet, ja, då tycker jag att det är ju jag som skapar den. Det är ju ingenting som jag kan sitta och vänta på ska komma till mig, utan den är ju olika kanske för alla. Så, men vad fan är meningen med livet? Jag funderar över det själv. Vad är meningen för dig? Mm. För det är en av de här ikigai, det är 4 punkter som de har med i, och ni som inte har hört om det förut, så är det ju någonting jag är bra på, någonting jag älskar, någonting jag kan tjäna pengar på och någonting som har en mening också för andra. Det är liksom, när jag går in i projekt nu så kan jag ta den här och så kan jag fundera på de här 4. Finns alla de här 4 med i olika jobbprojekt? Och många gånger så kanske inte det här riktigt meningen. Vad betyder det här för andra? Så podden är typiskt ikigai för mig. Precis. För det är någonting jag tycker, jag älskar att prata med människor. Jag har jobbat med det här många år så jag kan det. Jag har en inkomst i det. Och det kan ge en mening för andra. Att jag delar samtalen med dem. Och då blir det så tydligt för mig att jag landar i en mening. Exakt. Som man skapar själv. Mm. Och det är ju någon form av också att hitta någonting att jobba med som inte skapar stress.
Precis. Ja.
Men just det här, det var så mycket mer det här med stressen som jag tycker är intressant. Därför att du pratade också om i boken, så är det ju den här längre återhämtningen. Mm. Men också de här korta. Där små bubblorna i en ost.
Ja, precis. Ja.
Kan inte du berätta om det?
Jo, men min gamla handledare när jag var doktorand för många år sedan, han sa att man ska undvika att schweizerostifiera dagen. Jag tyckte det var väldigt kul uttryck. Och han menar att vi har en tendens att göra både lediga dagar och jobbdagar till någon slags schweizerost, där vi på något sätt bara styckar sönder dagen. Och så får vi aldrig den där sammanhängande tiden för återhämtning som är så viktig. Men när vi tar en klassisk lördag, och jag menar, mycket kan vi inte styra över. Men vi kan faktiskt styra över vår fritid till viss del, där man försöker förlägga sakerna. Det är kanske bara förmiddagen. Och sen vet man, nu har jag hela eftermiddagen, hela kvällen till att bara vara. Då kan man vara en human being och inte bara en taxichaufför som ska skjutsa fram och tillbaka till olika ställen. Va? Och det där tror jag vi behöver bli mycket, mycket bättre på, att hitta de där långa sjoken där vi tillåter oss att bara vara. Och det är ju inte någon slags slapphet, utan finns ju väldigt gott vetenskapligt stöd för att det är väldigt värdefullt att på något sätt bara få vara närvarande i stunden och inte planera in. För ibland blir det så här att vi ska äta rätt, vi ska träna rätt, men vi ska också till och med vila på rätt sätt. Och det skapar ju ännu, men det blir inte som att hälsoråden står i vägen för att leva.
Ja, och det är också inne på att det har nästan blivit så, med tanke på den information också vi kommer, att det är så mycket så här ska du göra och så här ska du göra. Till slut så går man och tänker så mycket på hur jag ska göra för att leva hälsosamt, så att jag hinner inte ens känna efter om jag tycker att det är rätt för mig.
Nej, precis. Att nu ska jag som till och med stressa till min yoga, eller jag ska till och med stressa till min mindfulness, för att nu ska jag, har jag ju liksom bokat in att nu ska jag ju slappna av den här halvtimmen. Och det blir istället för att bara som slappna av i avslappningen, så att säga. Att man bara tänker, ja, men det behöver inte vara så formaliserat. Det kanske räcker med att gå ut på balkongen och sitta med en kopp kaffe och titta på naturen, lyssna på fåglarna, ringa ett samtal till en vän. Att man liksom på något sätt inte komplicerar avslappningen, utan men gör ett rum för den.
Men om man inte hinner, alltså om det är en period där det är mycket, man inte hinner med den lite mer lång, liksom längre återhämtningen, så är det väl bättre att göra de här små bubblorna i osten, att ha korta återhämtningar än så inte alls.
Så är det ändå. Thomas Tranströmer, han skriver på ett ställe i sina dikter att jag behöver 10 minuter för mig själv på morgonen och 10 minuter för mig själv på kvällen utan program. Jag tycker det är ett fantastiskt hälsoråd. För det, ibland kan det räcka med den lilla saken också. Själv försöker jag tillämpa det. Jag har en slags morgonandakt, jag har en slags kvällsandakt som får mig att bottna i tillvaron. Och det gör det lättare. Om jag inte har det, för jag känner för jag vaknar för sent eller barnen vaknar tidigare och knuffar på mig, så måste man nu få göra fokus. Och jag märker som skillnad när jag inte har haft det. Så det är två saker som får mig att få en bra dag. Dels är det den här morgonandakten och dels är det att springa en runda på morgonen. Mm. Har jag inte fått det, om jag inte springer på morgonen, så funkar min hjärna så oerhört mycket sämre. Jag behöver dricka dubbelt så mycket kaffe. Jag känner mig seg. Och om jag inte får den här morgonandakten, så känns det som att då hanterar jag inte stressen lika väl.
Och där, vi har ju varit inne en del på det här med rörelse. Och som du sa nu till exempel när man springer. Jag sprang ganska mycket förut. Och längtar till att komma tillbaka till det. Efter allt det här med covid och allt sånt där som man har dragit på sig. Men där är det ju också det här att det jag kan uppleva när man springer, och jag vet inte om det har med stresshormonerna då som också kommer upp på ett sätt, men jag är också i och för sig hyperaktiv och ADHD, så att när jag springer så vilar min hjärna på ett, upplever jag. Alltså i rörelse så vilar huvudet och kroppen rör sig på något sätt. Men där kommer också upp de här bästa idéerna.
Precis.
Alltså varför blir det så? När man ändå är liksom igång och kroppen utsöndrar massa kortisol, egentligen då stresshormon. Mm. Men ändå så får de här tankarna poppa upp fritt. Vad är det som gör att det blir en sån kombination?
Det finns ju någonting som heter hjärnans grundtillstånd. Som är ett slags tillstånd där som vi är när vi på något sätt bara sitter och inte tänker på någonting. Och det där är egentligen ett sunt tillstånd. Det var vi som skyr det idag. För att tänka, men det där är ju slöseri med tid. Och man får ju inte slösa med tiden. Det är en dödssynd för oss moderna människor. Men vad som händer i hjärnans grundtillstånd är att då associerar vi ganska fritt. För då är vi inte upptagna av de här förutfattade meningarna. Vi är inte liksom så inne i någon uppgift. Och ibland så kan det vara så att då ligger ändå uppgifter som vi har eller som vi har tänkt på. Det ligger på, det är nästan som när vi drömmer, va? Fast vi gör det i vaket tillstånd. Och då så kan det ibland komma upp, det är precis som att det där namnet vi inte kom på i diskussionen, det poppar upp då när vi är i vårt grundtillstånd. Eller den där fantastiska idén. När jag ska hålla föredrag så brukar jag ofta göra så att jag ger mig ut och springer en runda. Och då brukar det komma upp en del tankar, så har jag fått några frön och sen kan man gå hem och skriva ner det, och så har man föredraget klart.
Och då blir det ändå så här att man jobbar på ett skönt sätt ändå, för att du ger dig själv någonting samtidigt som du har mer i jobbet på ett sätt. För egentligen vill jag egentligen så här vila, återhämta mig. Men det är som att det kommer upp utan ansträngning.
Mm. Precis.
Och då upplever jag inte som att jag liksom, att det är jobbstress, utan det är att det vill poppa upp.
Ja, men ser det. Och jag tänker också att man kan det finns ju det som kallas för framing, som är väldigt intressant, att man sätter en ram kring det hela. Då har man sett att det spelar väldigt stor roll vad man har för på något sätt ram när man går in i någonting. Jag tänker väldigt mycket på det när man ska ändra vanor, att om man har en frame som handlar om att man ser det som en uppoffring, då är det väldigt svårt att hålla fast vid det. Men om man har en frame som handlar om att nu ska jag börja äta på ett annat sätt, därför att jag kommer att bli piggare, eller jag får kanske flera år med mina barn eller vad det nu kan vara. Då är det mycket lättare att motivera sig. Och när jag springer brukar jag som sätta en liten frame, och jag gör det på ett väldigt enkelt sätt, kanske låter löjligt, men jag brukar se ut ett objekt i naturen. Det kan vara ett träd, kan vara en vårblomma, kan vara en fågelsång jag hör. Och sen så bara stanna upp en halv minut innan jag startar springa och lyssna på det där. Och då är jag inne i den här ramen som gör att jag blir mycket mer öppen när jag springer för den här helheten. Istället för att man ibland bara kastas ut och så är man fast i sin klocka, så tänker man, hur snabbt springer jag nu? Är det 4:30 per kilometer, eller är det 4 eller är det 5? Men den där lilla stanna upp, få ett objekt i naturen, känna att man liksom lite grann släpper taget om sig själv, då ger mig en mycket större upplevelse.
Det är lite grann som skogsbad.
Exakt.
Och det är just det att man stärker sina sinnen ute i naturen. Alltså så här, vilket ljud hör jag nära? Vilket ljud hör jag långt bort? Och först tycker jag bara att det är ljud. Och det kan vara liksom, men sen så märker jag att jag har ju löven från träden nära. Mm. Och långt där borta kan jag faktiskt höra bilarna. Alltså så här, att man ändå, att det blir en skillnad. Och då är det lättare att ta sig in i den här lite mindfulness-löpningen på något sätt. Att skingra bort allt det andra stressen.
Precis.
Jag tänkte på en sak igår, så ringde jag just det här med träning. För att ibland är det ju svårt. just, jag älskar ju att träna på morgonen när jag är väldigt morgontrött. Men så kom jag in i höstas på att jag gick upp och så tränade jag 6.30 och bara älskar det. Just nu är en period där jag är så sjukt trött så jag kommer liksom inte upp. Och hur gärna jag än vill och hur gott jag än vet att det gör mig, så orkar jag inte. Och så ringde jag min pappa igår. Han fyller 83 nu i april. Och han har jobbat med träning och hälsa hela sitt liv. Han startade träningscenter när jag var 10 år och jobbat som sjukgymnast och manuell terapeut och så. Och kan väldigt mycket om det. Och under den här tiden med covid som har varit, så har det inte varit speciellt kul att vara, inte för någon, men för de äldre som inte kommer ut. Och det är liksom inget stimulerande liv på något sätt. Så att tonen kanske, han håller ändå hyfsat bra humör. Men tonen har ju inte varit så här, man frågar, vad har du gjort idag? Ja, jag har suttit här och tittat på tv. Och så när ringer jag honom igår, så sa han, hej! Och så här, han är norrman, hej, hvordan är det? Och jag bara, jävlar. Han var glad. Jag bara, pappa, hur är det med dig? Jo, det är jättebra. Jag har precis kommit från gymmet. Jag bara, ja, exakt. Så han tränar ju 3 gånger i veckan. Men precis, jag plockar honom precis när han kommer från gymmet. Precis. Och han har sån energi i rösten. Och han säger till mig, jag tycker inte att det är dugg kul att gå och träna. Men jag vet att jag behöver det. Ja. Så det är bara att göra det. Och där måste jag vara bestämd. För han, där har ju han kunskapen ändå som gör att han tar sig dit. Mm. Så att ingen lågstämdhet håller honom borta ifrån det.
Nej.
Och det tycker jag är så sjukt inspirerande. Och det blir så otroligt tydligt för att jag reflekterar över vad som sker. Och du pratar ofta om att reflektera. Jag reflekterar vad som sker med pappa och jag lär mig. Mm. För du pratar mycket om reflektion.
Precis, nej, men det är en jätteklok insikt. Och det är ju en sak som jag verkligen som trycker på i hela livet, min bok då, att just det som att det är så lätt att fokusera på att som hälsa ska bara handla om att vi ska undvika de där sjukdomarna på 30 års sikt. Och det kan vi ha som motivation, men det kan vara ganska svårt att ha det som liksom sin drive för att gå upp 6.30 på morgonen. Vi är inte så långsiktiga tyvärr i våra perspektiv. Men just det att som ser det som två saker. Dels det här att vi faktiskt ska njuta av hälsosamma vanor och verkligen komma bort från det här. Så väldigt mycket jag trycker på boken är att göra hälsa lustfyllt. Vare sig det handlar om mat eller träning eller vad det än är, så ska det vara lustfyllt. För då, som du säger, att liksom inte se ut träningen bara som en... Jag brukar till exempel... Jag tränar egentligen... Jag tränar ganska ofta, 5-6 dagar i veckan. Men jag är väldigt dålig på att pressa mig till max. För jag vet att om jag gör det, så har jag sån aversion mot att träna nästa dag. För jag bara minns den där fruktansvärda smärtan när jag sprang upp från den där backen. Så jag tänker att det är liksom bättre då för mig att liksom kanske ta lite mindre. Och så i alla fall träna nästan varje dag. Än att liksom köra det där en gång i veckan och liksom nästan skjuta upp den där persen och pina. Så det är det ena. Och sen det andra just det, precis som du är inne på, va? Att bara bli medveten om att om en halvtimme så kommer jag med oss så fantastiskt mycket bättre. Mm. Och då har man liksom en kortsiktighet, men benefiten kommer ganska snart ändå. Det kanske ändå är värt att ta på de där skorna.
Och det är just att få den kickbacken ganska snart. För många andra saker är ju långsiktiga som vi pratar om att ändra om. Men där kan man verkligen få en snabb känsla av att det är på rätt väg.
Exakt, det är ju träning speciell.
Mycket av det du också nämner, och du har också varit inne på det, är det också att det är mycket som är genetiskt. Och då var det en återigen kopplat till stress som jag tänkte på. Det var att vissa påverkas av att de går upp i vikt under stress. Jag gör det när jag är stressad. Min kompis och vi lever väldigt lika. Alltså, vi jobbar ungefär lika mycket, vi tränar ungefär lika mycket och vi båda är gluten och laktos, vi äter väldigt lika mat. Men hon rasar i vikt. Och jag förstår inte vad som... Och ingenting är ju bra, för att någonting gör att det inte stämmer. Men vad är det som gör att det är så skillnad på olika hur vi reagerar till exempel vid stress? Att någon går upp i vikt fast vi äter ungefär lika och tränar lika mycket som någon annan som går ner i vikt.
Mm. Men, aha, dels finns det en väldigt stor variation i det som kallas för basal omsättning, alltså basal metabolismen. Och det är det som gör att det finns ju väldigt mycket nidbilder av folk som har övervikt till exempel. Att det handlar om att de är slöa och så vidare. Va? Men väldigt ofta handlar det faktiskt om att det är personer som har en väldigt låg basal ämnesomsättning. Så att man går väldigt lätt upp i vikt. Jag tycker det är väldigt viktigt att säga det. För det kan vara väldigt tröstande för en person med övervikt att höra det. Och det innebär inte att man ska känna att det är kört. Utan tvärtom så innebär det att det finns alltid möjlighet att med livsstilen ändra detta. Va? Men man kanske måste jobba ännu lite hårdare. Man kanske måste träna lite mer. Man kanske måste äta lite mer lagom, så att säga, än en person som har väldigt hög basal omsättning. Va? Så att det är en sak att ha med sig som gör också att man reagerar olika på stress. Och sen ser vi också olika känslor för kortisol. Kortisol kan ju göra att man får en viktuppgång, men kortisolreceptorerna, de är liksom, man har olika känslighet för det där. Man har också olika mönster i stresspådraget. En del har väldigt mycket adrenalin på dagen, en del har väldigt mycket kortisol på dagen. Det kan också göra att man ibland går ner i vikt och ibland går upp i vikt.
Men vad är det man går upp i vikt i då? Är det att liksom, som att när du har det påslaget och reagerar på kortisol på det sättet att du går upp i vikt, är det då på samma sätt att du går upp i vikt som du gör om du har ätit väldigt onyttigt och inte rört på dig? Man, är det samma fettuppbyggnad eller är det vätska eller vad är det som...
Det är ju en ändrad liksom, fettsammansättning. Alltså, så att man kan säga att i grunden är det väldigt mycket samma sak, att man får en ökad fettinlagring. Men det behöver inte alltid vara att man har den där liksom, enorma liksom, kaloriöverskott, utan det handlar mer om att man får en förändrad kroppssammansättning av kortison. Det säger man folk som till exempel har kortisonmedicinering, att man får den här typiska bukfett, men man kan få den här liksom svällande nacken, plufsiga kinder, och så kan man bli ganska smal om armar och ben. Så det är liksom lite annorlunda ändå än om man bara har kaloriöverskott, där man på något sätt liksom lägger på sig över hela kroppen.
För jag kan också märka att om det är en sån period och jag sover lite och jobbar mycket och är stressad, men om jag får 2-3 nätter där jag sover 8 timmar per natt, då händer det jättemycket i min kropp.
Ja.
Då får jag på mig mina jeans igen. Och så lätt går jag inte ner om jag har gått upp i vikt av att jag ätit dåligt.
Nej. Så det finns ju en viss vätskeretention också som man
så
får.
Det finns också en sån grej kopplad Absolut. Till det. Men du säger också så att man ska inte fokusera jättemycket på jämt att det är ohälsosamt att vara överviktig och hälsosamt att vara smal. För det är inte alltid så heller, beroende på hur mycket man rör sig.
Det är inte så. Jag tror att det är alldeles mycket fokus på vikten. Och det är inte så konstigt, därför att dels är vikten någonting som vi liksom rent normmässigt har fokus på. Det syns ju så tydligt, va? Och plus också att det är så väldigt snabbt att mäta. Det är kanske det som de allra flesta matstudier handlar om, det är att man går ner i vikt. Men det viktigaste är ju inte vikten, utan det är kanske vad har det här för effekter på hur vi mår stunden, eller vad har det här för effekter på hjärta, kärl och cancerrisken på lång sikt. Och där krävs ju en helt annan. Där har man till exempel sett att medelhavsmaten är den enda kostmönster som har verkligt långsiktiga
vetenskap. Vad är det med den som gör att den har långsiktig...
Ja, alltså där har man ju studerat väldigt mycket, och det är väldigt svårt att liksom plocka ut enskilda ingredienser. Det vill man ju helst, man vill gärna veta, men vad är det där? Och man har sett, det finns en stor studie som heter Predimed som man gjorde i Medelhavsländer, Spanien bland annat, där man sa att folk som la till olivolja och valnötter, de fick då färre stroke, mindre fall av diabetes och mindre hjärt-kärlsjukdom. Så det verkar som att det är de här nyttiga fetterna, de fleromättade och de enkelmättade fetterna, de spelar väldigt, väldigt stor roll. Sen exakt vilka ingredienser man har, det verkar inte spela sig, för att i vissa av de här blå zonerna till exempel, där äter man väldigt mycket kolhydrater. Kolhydrater idag ses som den stora boven, och det är klart att det handlar om de snabba kolhydraterna, men om man har långsamma kolhydrater med mycket fiber som man får från bär till exempel, från mycket grönsaker och så vidare, det har ju stora hälsor. Man kan säga att fiberrik mat och också då mycket fleromättade, enkelmättade fettsyror. Och sen har man också sett att det är jätteintressant att proteiner från växtriket tycks vara hälsosammare än animaliska proteiner. Och ingen vet riktigt varför. De har lite annan aminosyrasammansättning. Och det finns en del som tror att de påverkar inflammationen på olika sätt. Men det är ganska dåligt studerat. Men det verkar som att, som säger, får man proteiner från ärtor, bönor och linser, så är det bättre än att få animaliska proteiner.
Men måste man äta mer då? Om jag tänkte mängden protein i en kycklingfilé, hur mycket bör man äta av det andra för att få i sig samma mängd?
Ja, det där beror, alltså, vissa av de här baljväxterna till exempel, de är ju väldigt proteintäta. Så att där kan du, behövs inte så där jättestora mängder. Men, och sen har man också sett att man ska inte, liksom, pratas ju så väldigt mycket om just det här, ska man äta, liksom, hur ska balansen vara? Man har sett i djurstudier i alla fall att det är inte heller bra att äta för mycket protein, för det stimulerar ett hormon som heter IGF-1. Som i sin tur betyder insulin-like growth factor. Och det stimulerar i sin tur cancertillväxt. Och nu vet man väldigt lite om det här i människan, ska man vara ärlig och säga. Men det verkar som att ett för stort proteinintag kan faktiskt göra att man får ett accelererat åldrande och lite accelererad risk för tumörer, i alla fall i djur. Då. Så att det här med att bara vräka i sig proteiner, det är nog inte helt, det handlar väldigt mycket om att man ska titta på just de här kostmönstren där man har då, man säger Okinawa, medelhavsmaten, och ser deras balans då, vad som är ungefär det här klassiska, att man kanske uppser att en bra balans där man har som mycket grönsaker i basen, rotfrukter, bär, nötter, baljväxter, och sen så på det då en del fisk och skaldjur, tämligen lite kött eller ingenting. Och sen så är det också det här att man ska komma ihåg att det är ju så svårt att skilja kosten från det andra. För att det vet vi också att de som lever då på Okinawa eller Medelhavsländerna, de kanske rör sig mer. Det finns en annan social samvaro än vad vi har, annat stressmönster. De kanske sover annorlunda, de har sin siesta i många länder, va? Så att det där är ju jättesvårt att särskilja, och det är därför det blir så fel när man då i vissa hälsoböcker säger att ja, men titta här, gurkmeja, det är det du ska maxa. Liksom. Maxad gurkmeja, då kommer du få mindre inflammation i tarmen, då kommer du få bättre i immunförsvar. Det där skulle jag säga, det finns noll stöd för det hela.
Och det är det så?
Ja, men så är det verkligen.
Fasiken, jag har ju gått med hemma.
Därför jag vill skriva den här boken också, för att liksom verkligen visa vad vet vi, men också vad vet vi inte. För att jag studerar själv ganska mycket tarmfloran. Jag har stora forskningsstudier kring det, och tycker det är superintressant att jobba med. Men verkligen stor expert i Göteborg på det, Fredrik Bäckhed. Och det intressanta är att när man pratar med verkliga världsauktoriteter inom tarmfloraforskningen, så är ju de ganska skeptiska till det som kallas antiinflammatorisk mat. Det vill säga, de säger att men vi vet ganska lite om, vi vet att liksom, stora kostmönster som medelhavsmaten påverkar tarmfloran gynnsamt. Vi får en rikare tarmflora, mer bakterier som producerar det som man kallar för smörsyra och annat, som i sin tur producerar GLP-1, som är ett hormon som gör att vi blir lättare mätta och som förbättrar insulinproduktionen och så vidare. Va? Det vet vi. Men däremot vad det sen har då för liksom större, och att det sen i sin tur då kan, att en bra tarmflora är kopplad till mindre risk för sjukdomar, det vet vi också. Men exakt orsakssambanden, om det är som att säga gurkmejan eller superbären eller vad det är kosten som påverkar vilka bakterier som sen påverkar hjärt-kärlrisken, de där orsakssambanden, det vet man inte alls någonting om. Och det tror jag är väldigt viktigt att veta om, att, och jag tänker, samtidigt tycker jag det är väldigt sympatiskt med alla de här böckerna som kommer nu om grönsaker och antiinflammatorisk kost, därför att det är inte fel att äta gurkmeja, det är inte fel att äta grönkål och så vidare. Det är bara det att effekten som man hävdar, för ibland de som skriver de här böckerna, de utger sig för att vara världsauktoriteter, och man säger att de har inte gjort en vetenskaplig studie. De som är världsauktoriteter, de är betydligt mer ödmjuka. Men jag tänker, det är inte fel att äta det heller, men man kanske ska göra det för att man tycker det är gott, eller för att man vet att det här är del i ett allmänt kostmönster eller livsmönster som är gynnsamt.
Och att ha det i sin kost är positivt, men det behöver inte att man, det är ju som om man säger att nötter är bra, och så börjar plötsligt någon äta hur mycket nötter som helst. Alltså det är ju inte heller bra att äta för mycket.
Nej,
utan hitta den här balansen mellan intaget. Och det tycker jag var jätteintressant. Jag var tvungen att, när jag satt och läste boken igår, så fastnade jag över det här med antioxidanter. Så jag sa till min son, så att han kollade på en film, så här, nu måste du stänga av, lyssna på det här, det här är ju helt sjukt, det hade jag ingen aning om, just hur man, hur jag har påverkats av, alla säger att det är så viktigt att du äter, nu har jag varit förkyld och vill bara fylla på antioxidanter för att stärka mitt immunförsvar. Men då skriver du någonting annat om det.
Nej, men det är så intressant där, för man har ju sett i studier att till exempel då, om man har man har ju alltid tänkt sig att okej, grönsaker är nyttigt, det måste vara antioxidanterna i grönsaker. Och så har man gjort studier där man ger folk liksom tillsatser av vitamin E till exempel i tablettform, och då har man sett en del stora studier att man till och med får en ökad dödlighet av att man tillsätter vitamin E. Och det verkar som att när man tillsätter vitamin och mycket antioxidanter på det sättet, så får man inga hälsoeffekter alls, eller till och med man försämrar hälsa.
Och det är för att det som annars är egna försvaret i kroppen slutar att stimuleras.
Exakt, va. Så att vad som händer är att om man hela tiden tillför försvars, alltså antioxidanter utifrån, då skruvar sig ens eget försvar ner, va. Lite grann så man tänker att ja, men vi får hela tiden stöd utifrån. Vi kan liksom avveckla allt vårt eget. Va? Och när man då får en riktigt stor smäll, om man drabbas av en infektion eller man kanske äter någon extremt bränd köttbit så här, till exempel, va? Då är kroppen inte rustad för att accelerera upp eller växla upp. Och därför är det så intressant med det som kallas för hormesis, som handlar om att man äter det som kallas för indirekta antioxidanter. Och det är de här vad vi brukar kalla för fytokemikalierna, alltså alla färgämnen som finns i maten. För att det där är små gifter som stimulerar kroppens eget försvar. Så vad de gör, det finns en som jag har forskat själv på, som finns i broccoli, som heter sulforafan, som sänker blodsockret. Och vad som händer med till exempel då sulforafan, som är klassiskt sån här indirekt antioxidant, det är att den frisätter små, små mängder fria syradikaler. Som egentligen tycker att det borde vara dåligt, men det är lite grann den här klassiska, det som inte dödar härdar. Och då stimuleras kroppens eget försvar, så att vi blir mer rustade för att möta de större attackerna också. Så små, små mängder av de här växtgifterna som kallas för fytokemikalier, eller som är de här färgämnena. Därför är det så bra att äta så stor färgpalett som möjligt. Då får vi ju en stor mängd av det här. Då blir vi mer robusta.
Som till exempel, nu har jag blåbär här, som jag då tänkte på när jag köpte dem igår och sen läste om antioxidanterna. För det säger man ju då är ju väldigt rikt på antioxidanter och väldigt färgstarkt. Mm. Är det bättre också då att äta till exempel blåbär och sånt istället för att äta tabletter?
Precis, därför att blåbär innehåller både antioxidanter men också väldigt mycket indirekta antioxidanter.
Till skillnad vad menas med indirekta?
Och det är just de här växtgifterna som då stimulerar kroppens eget försvar. Va? Det är otroligt mycket bättre och också godare förstås än att käka vitamintabletter. Va? Och därför så tänker jag också när det gäller maten så gör vi oss ofta, vi gör lite för svårt för oss. Ofta vi tänker att man tänker att det blir som läkemedel, vi ska hitta en perfekt kombo av vitamintabletter och B12 och D-vitamin och allting. Va? Istället för att fokusera på att äta varierad mat, färgstark, färgrik mat som är mycket godare.
Mm. Men om man då kanske inte gör det under en period eller att det är väldigt mörkt i Sverige så är det inte fel att ta D-vitamin extra för att vi
det
behöver
det. Det är ju inte, nej precis. Nej. Just D-vitamin är ett speciellt exempel där.
Ja. Men om man då tittar på just det här med vad kosten och rörelse och allting, om man tittar på då med läkning av kroppen, så har du också pratat om att ibland kan det också vara så att vi kan läka kroppen också med det sättet hur vi tänker och vilka livsfrågor vi ställer på ett annat sätt egentligen vad mediciner kan göra. På hur menar du där?
Ja men verkligen, jag tänker just det här som vi sa i början här, att det finns ingen motsättning mellan vetenskap och en andlig tilltro i vilken form. Jag tror också att det är att vi gör ofta en grej av det här med andliga frågor, men jag tänker så här att alla människor gör erfarenhet av att man är del i en större helhet. Och sen så, det är någon slags grundläggande erfarenhet vi har. Och sen så kan vi sätta olika ord på det. Thomas Tranström kallade det för det stora okända. Jag pratade om Jonna Bornemark som pratade om det ovetbara. Det här som är större än vi kan fatta. Många pratar om Gud, va? Det är väl det vanligaste. Och jag tänker att den där öppenheten för den här helheten är så väldigt viktig att ha med sig. För att det handlar om att på något sätt släppa taget om sig själv ibland och bottna i att man är del i en större helhet. Och det kan ju vara oerhört befriande. Vad som en av våra användare på livsstilsverktyget sa, att bara det faktum att jag inser att mina problem är inte universums nav kan vara en jättelättnad och individcentrerade tid. Och för mig så har det blivit så här, jag tänker att problemet med ordet Gud just är ju att det finns oerhört många associationer till det. Och tyvärr finns det liksom en väldigt så här naiv föreställning av att man tänker att ja, men vadå, det är väl ingen vettig människa idag som kan tro på en farbror med skägg som sitter på ett moln. Nej, men annars, vem tror på det idag? Alltså det finns ju sån här, alltså bland många ateister finns den här väldigt naiva gudsbilden. Och så finns den naturligtvis också bland en del fundamentalister. Men jag tycker båda de synerna är ganska ointressanta. För det är ytterst få som har en sån bild. Det är en gammal antik bild där man tänkte sig himlen spänd över jorden. Och sen satt någon gubba där uppe som styrde och ställde oss som någon slags Kasper-docka. Va? Men om man glömmer den bilden och snarare säger att ja, men Gud kan vara ett namn för det här ovetbara som Jonna Bornemark talade om, eller för den här erfarenheten av en större helhet, då blir det mycket mer spännande. Jonna sa just det här att men för henne är Gud en slags rörelse, Gud mer som ett verb än ett objekt. Det var jättespännande. Men jag hörde igen på tal om din på där, att man är nyfiken på varandras andliga funderingar istället för att lägga in folk i fack. Ja, men du är buddhist, du är kristen, du är ateist och så vidare. Det blir väldigt, och då blev det liksom så här, då blev vi rigida och fast. Jag känner att jag är hela tiden nyfiken på vad är det där större? Ibland så För mig så kan det handla om att jag bara är ute i naturen och lyssnar på fåglarna. Ibland kan det handla om att jag ber en morgonbön och då blir det som verklighet. Ibland så går jag in i ett kyrkorum och för mig, jag har varit väldigt intresserad av zen-meditation, zen-buddhism. För mig är det, jag vet att det betyder jättemycket för många, för mig har det lite för mycket tomhet. Och jag har, som för mig har jag har funnit med min botten i de här klassiska kristna traditionerna. Inget fundamentalistiskt alls, utan inget särskilt dogmatiskt, men jag brukar ibland tänka att buddhismen strävar mot noll, och en slags tomhet, och kristendomen strävar mot ett, en slags helhet, enhet. För mig är det en bild som gör att jag känner att jag behöver något relationellt. Mm.
Men, och det är också din bild.
Det är
sen
min
är
bild.
Det ju någon annan som ser det här med buddhismen på ett helt annat sätt. Som absolut håll. Inte ser det som en tomhet. Utan precis. Verkligen kan känna sig trygg i det. Så det viktigaste är väl att vi hittar, vad är det min tro bottnar i?
Ja.
För där kan vi ju vara helt olika i det. Och det är inte varken fel eller, alltså rätt eller fel.
Exakt, det är där jag tänker, just den här nyfikenheten på det hela. Att man också är ödmjuk för att allt det här går in. Vi ska inte liksom lägga oss för mycket i fack, utan jag menar, det finns ju många som jag kan tycka liksom det är oerhört inspirerande med Buddha och hans tankar. Jag kan tycka att de antika stoikerna är oerhört inspirerande. Jag kan tycka att liksom Jesus med hans liksom fokus på förlåtelse och kärlek är oerhört inspirerande. Och
man kan plocka lite av alla.
Man kan liksom precis, ja. Och därför så tänker jag också att det som är faran ibland, om man bara går in i sån här allmän andlighet, så här, man bara tänker, men nu ska jag bara meditera. Så här, det som är faran, som, i alla fall för mig, som du säger, det kan vara väldigt olika för andra, det är att man hamnar i någon slags nästan uppskruvad självupptagenhet. Att det här blir bara ännu ett sätt att slappna av, att gå ännu mer in för att finna mig själv och så vidare. Och jag känner att jag behöver inte mer av mig själv, utan som vuxen, mogen person så vill jag snarast liksom släppa på mig själv och bli mer öppen för andra, för omvärlden. Och det är det jag känner redan, andligheten för mig handlar väldigt mycket om att i mötena med andra, där finns det gudomliga.
Ja, och där jag kan förstå vad du menar, samtidigt som jag kan känna att om du inte har landat i dig själv, så är det också svårt att ärligt vara öppen mot andra. Jag jobbade med Biggest Loser som programledare för flera år sedan, och där märkte jag det finns ju en anledning till att de har hamnat där de har hamnat. Det kan vara liksom trauman eller uppväxt eller vad, olika saker, men från, som de har fått med sig. Det många utav dem pratade om var att de gärna liksom, ja men jag hjälper den och jag finns där för andra, och det vi kom alla gemensamt märkte var att det var mycket lättare att vara öppen för andra och hjälpa andra, för att man får också en kick i det, att känna så här, se glädjen i andra men också få bekräftelse. Så de behövde inte heller ta hand om sitt eget skit och inte titta inåt och inte vara lite egoistiska för att hitta så här, vad är min mening? Varför äter jag som jag gör? Därför att där någonstans måste vi ändå bottna i själv först. Ja, för mig är det jätteviktigt att leda mig först innan jag leder andra.
Det där är en jätteintressant fråga, och det finns ju en som heter Martin Buber, en judisk filosof, fått in ännu en riktning. Som säger, vi ska liksom vara öppna för olika traditioner här, va? Och han pratar om det här med jag det och jag du, att det är så mycket lätt att man ser andra som ett objekt som vi bara har nytta av, och så här, va? Eller som ska ge oss bekräftelse. Och jag du som handlar mer om att vi är andra ett rum, och det han menar är att när vi är andra ett rum, då växer vi också själva. Att jaget, jag du är mycket större. Och jag tycker det är jätteintressant, för att jag tänker att det behöver inte vara en motsättning, utan ofta kan det vara som så här, och det handlar just också om dels hur andra bemöter en, va? Men också så här, att jag tycker det är väldigt intressant att ställa just frågan liksom, bryr jag mig om andra, eller bryr jag mig om vad andra ska tänka om mig? Och det är en väldigt viktig distinktion. Och väldigt ofta är vi så fokuserade på vad andra ska tycka om mig. Och då blir det nästan så att vi förställer oss. Återigen det här med värdena. Vi är inte sanna mot våra värden. Men jag tänker att man fortsätter att ha integriteten. Man är fast mot sina värden. Men man kan också öppna sig mot andra. Och då får man just det här som att jag kan inte göra våld på mig själv. Det handlar inte om att jag ska offra mig för någon annan och förminska mig. Låta någon annan stampa på mig bara för att jag ska vara till lags. Eller bara vara någon Moder Teresa. Men jag kan faktiskt stärka mig själv genom att vara öppen mot andra samtidigt som jag har integritet.
Mm. Och det var så vi också kom fram till att de inte hade tagit hand om sig själva. För när vi ställde frågan, varför lägger du så mycket tid på andra? Varför är det viktigt för dig att hjälpa andra? Och då kom det också fram att jag behöver den bekräftelsen. Mm. Eller jag orkar inte se mig själv. Så att jag tycker det är skönt att lägga fokus på andra.
Mm.
Och det var ju det där man ställer de här andra frågorna för att förstå varför man gör en sak. Sen kan det ju vara så, därför att det gör mig glad.
Mm.
Och då är det en annan sak. Därför att då handlar det om att jag gör någonting för mig och jag gör någonting för någon annan.
Precis, ja.
Men att våga att ställa frågan, varför gör jag det här?
Mm.
Om jag nu sitter i den här situationen.
Verkligen, och där tänker jag man ofta glömmer en slags tredje sfär. Man har alltså sin egen sfär, mitt inre rum, och man har andra människor. Men sen har man också den här helheten som vi pratar om. Och jag tänker att ibland så kan det också därför vara så värdefullt att bara vara i naturen själv. Och bara sitta på en sten, titta på en solnedgång, lyssna på fåglarna och bara vara den där human being. Så här, men jag är värdefull som jag är. Jag är del i den här stora helheten som vi kan kalla vad vi vill. Gud, det stora okända, etc, etc. Och i den här helheten har jag en plats. Oavsett vad jag gör, oavsett vad andra tycker och tänker om mig. Och det är det jag menar en slags liksom en andlig mognad som jag tror är lite borttappad. Och jag tror som vi måste återerövra. Det behöver inte göras i någon, där kan traditionerna vara väldigt viktiga, men det kan också göras på ett väldigt fritt sätt utifrån vad var och en finner och lämpligt, men då känner man med den här att ja, men det är inte så himla viktigt vad den där personen kanske tycker och tänker mig, därför att jag har min plats i helheten, jag är värdefull och jag bärs av det stora.
Men gör det lättare då för oss att läka oss själva, om vi landar i det, om man då kommer till läkning?
Jag tror det, jag kan bara säga när min mamma gick bort för 2 år sedan så var det, jag fick väldigt mycket stöd från andra förstås. Man har ju ett oändligt behov av att älta när man drabbas av sorg. Och där är det så intressant att se hur människor, ibland tycker folk att det är något sätt jobbigt att prata om sorg om andra. För man är rädd att man måste liksom på något sätt ta bort andra sorg. Men det handlar egentligen bara om att ge ett rum åt den som sörjer. Så att man får prata ut lite grann. Det behöver inte vara mer svårt än så, va? Men sen var det för mig också väldigt mycket just det här att ibland bara få vara i den där helheten. Jag kommer ihåg så väl, jag satt på vid Backåkra, jag skriver om den platsen i hela livet här, där som är vid Dag Hammarskjölds sommarställe på Österlen, en fantastisk äng med kor och man har havet framför sig, och där satt jag en sommarkväll. Och det var ungefär drygt halv efter att mamma hade dött. Och jag var, liksom, kände att men, det var en väldigt grå tillvaro. Och då så var det som att jag på något sätt i den stunden släppte taget om det där som smärtade. Och gick in i ett större rum. Så var det här rummet med ängen, havet, allting. Och som var en slags andlig erfarenhet. Och där var det som att de här liksom, minnena från mamma bara fick flyta fritt. Och det var som att hon blev stark igen. Det var som att de här minnena blev så levande. Så det var nästan som jag hade återupplevt henne igen. Det var inte något spook eller så över det. Det var bara en slags en känsla av att när jag släppte detta och gick in i det där större andliga rummet. Då kom hon tillbaka. Det kändes som att vår relation finns kvar fortfarande. Minnena lever. Och det är möjligt att hon finns kvar i en annan existens. Det har jag ingen sysning om. Men det var läkande för mig. Och sen efter det så har jag försökt gå in i det där rummet gång på gång. Och bara som känna att här finns jag. Och här finns jag med mina minnen. Här från mammarum. Och här kan jag få vara hel. Och utan någon slags krav eller press på att vara på ett visst sätt. Och det gör det lättare för mig att sen gå vidare och hitta nya vägar.
Och det måste också ha en påverkan på just det att man minskar den stressen som ändå sorg och saknad kan orsaka. Som också påverkar oss fysiskt.
Så är det ju.
För jag förlorade min mamma för 4 år sedan. Uh-huh. Och nu var det bara 2 dagar sedan som det var hennes dödsdag. Och då, jag hade väldigt mycket behov. Alltså såhär, vart ska jag vara för att vara nära mamma?
Mm.
Alltså, och så blev det tanken då i början var väldigt mycket såhär, jag ska till Järvsö. Typ, för att, också mycket för att alla sa att ja, men mammas hus är ju där. Och hon kommer därifrån. Och hon älskade sitt hus där uppe. Men och sen när jag märkte så här, fast jag har ju varit på turné med mamma över hela landet, över hela världen. För mig är uppväxten med mamma här i Stockholm. För mig är egentligen mormor mycket mer Järvsö. Mm. Vi bodde på Östermalm, så vi var ofta nere vid Djurgårdskanalen. Vi hade mina skolavslutningar där nere. Och då bestämde jag mig en sommar att jag ska åka till olika platser. Dels hittade jag en plats då vid Djurgårdskanalen som jag ofta går och sätter mig vid, där jag kommer nära mamma. Och då märker jag att det spelar ju faktiskt ingen roll vart jag är någonstans. Rent fysiskt för att vara nära henne. För hon är ju, det är ju fördelen med att hon är, tänker jag, där uppe. För hon kan ju vara med alla hela tiden. Precis. Vilket hon önskade när hon var här, men hon kunde inte det rent fysiskt. Men sen åkte jag till exempel till Gotland där jag visste att hon hade spelat in Så mycket bättre. Mm. Och då var det viktigt för mig, för jag hade inte varit där på Grågåsen när de spelade in programmet. Så då ville jag åka dit och känna hennes närvaro här också. För det här var en plats som betydde mycket för henne när hon gjorde det programmet. Och hon var ju nära där också.
Vad fint,
vilket ja. Gjorde att jag inte liksom... Jag älskar ju att vara uppe i Järvsö, men jag känner ingen stress av att vara där för att komma nära mamma. Mm. Och det var läkande för mig. Att hitta att hon är här. Mm. Hela tiden.
För nu var det 4 år sedan. Hur, ja. Hur har processen varit för dig? Har du jag menar, sorgen kan vara kvar väldigt, väldigt länge.
Ja, och den var, för mig var den inte det. Saknaden har varit stor och är stor fortfarande. Men den är väldigt ljus. Och jag tror att det har att göra med att jag gick ju en del ledarskapskurser och där pratade väldigt mycket om det här egentligen som är den här lär mig förmodligen att ändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan ändra och visst om nog att förstå skillnaden. Sinnesron som formuleras på lite olika sätt vad man än läser den, men den har samma innebörd. Och jag förstod ganska snabbt att det som har skett kan jag inte förändra. Jag var väldigt, väldigt ledsen ett tag. Och mamma sa alltid, lägg dig ner och gråt när du är ledsen. Och så gråt ut, för det är jätteviktigt att vara ledsen. Men res dig sen, för ditt liv är ju här. Så gör någonting med det. Och jag kände att hon hade nog gärna velat haft några år till. Men hon kan inte. Men jag kan. Mm. Och det hjälpte mig. Och sen tror jag också att jag hade, det är i alla fall min upplevelse. Jag har inga frågor till henne. För vi pratar om så mycket. Jag har ingenting som jag inte har gjort som jag önskade att jag skulle ha gjort. Utan jag är tillfreds och extremt tacksam. Alltså jag känner väldigt så tacksamhet över det livet jag fick med henne. Så för mig blev det så här, men då kan jag, varför ska jag sörja det? Jag gläds ju över det livet jag fick med henne mycket mer än att det är mycket större än att hon inte är här fysiskt just nu. Och det betyder inte att jag inte saknar henne varje dag, att jag vill att hon håller min hand ibland eller att jag vill ringa upp och prata med henne, vilket jag ofta gjorde när det var någonting eller bara gå ut och ta ett glas vin. Den saknaden är jättestor, men den är väldigt ljus. Så det hjälpte mig väldigt mycket att se vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Och se då tacksamheten i allt jag har fått. Istället för att se det jag inte får.
Mm. Ja, det är jätteklokt just som du säger, det här med minnena som är så viktiga. Och det blir ju ofta så att när det har gått en tid så de där gamla minnena, så det, då ofta minns man ju det allra senaste med människor som lever. Men när det är någon som går bort så blir det ju gamla minnen som får ännu större tyngd också. Va? Det där jämnas ut på ett annat sätt. Då blir det som du säger, du kan ge den här ljusa syntesen. När man tänker, men det blir mer tacksamhet.
Ja, och det är verkligen när vi skrivit en bok om mamma och jag. Liksom, där har vi gjort det på olika sätt. Att någon har känt liksom bearbetning av sorgen och haft det tufft. Och jag har snarare liksom känt att jag har fått upp minnena. Mm. Att det liksom blivit en glädje i det. Men jag tror att det är viktigt att man får sörja på sitt sätt. Men också så här, man kan inte bara säga att allt har sin tid. Utan det är också, vad gör jag med den tiden? Mm. För att läka det.
Precis.
Och det tror jag är viktigt. Att man kan inte sitta bara och vänta. Utan sök det till, så här, okej, vilken plats kan jag känna att det är närvarande? Istället för att vänta på att det bara ska gå över.
Ja. Och just det som ni gjorde här med att skriva en bok, så jag tror jag är väldigt terapeutiskt också. Jag har ett litet projekt med mina, jag har två barn som är 7 och 10 år. Och vi håller på att göra en kalender med mamma där vi tänkte att vi ska ha ett foto eller en video per dag. Och jag är inte säker på att vi kommer att bli klara med den här kalendern, men det är själva processen som är det. Då sitter vi kanske en dag på helgen, 20-30 minuter bara. Och så botaniserar vi bland alla foton vi kan hitta, filmer och allting. Och så blir den där vill vi ha med. Och, den där, och då blir hon ju levande igen. I synnerhet tänker jag när man ser en person på video. Har jag märkt. För foton kan vara ganska statiska. Så här, men när man ser deras kroppsspråk, man hör deras röst och så vidare. Då så blir de levande på nytt för en. Och det där känner jag också väldigt viktigt för mina barn. Mm. Att då få behålla hennes minne levande.
Och det är någonting jag skulle rekommendera alla att göra. Att spela in, för jag har faktiskt börjat spela in min pappa i smyg. Mm. För att där har ju vi ju lyxen av att jag kan ju lyssna till mamma när jag vill. När hennes röst börjar försvinna så kan jag gå ut var som helst och få hennes röst igen. Precis. Eller se henne på, för det finns ju så mycket arkiv på henne. Ja. Men att filma sina föräldrar i smyg och spela in dem så att du har rösten kvar. För till slut så tog telefonsvararen, ja den stängdes ju av till slut. Och då hörde jag inte henne längre. Nej. Men jag hade andra ställen att gå till. Och det tror jag är viktigt. Sen tror jag att det är viktigt att för Anders Magnusson var ju här då och pratade om sorgbearbetning. Och jag gick ju den kursen sen. Oerhört viktigt att göra. Men det är också viktigt, alltså, att skriva är väldigt viktigt. Men sen behöver du inte läsa upp det för alla. För att det är också en fara att man... Vissa saker kan du berätta för någon, men vissa saker du bearbetar, skriv ner dem, men spara dem och läs upp dem kanske för en person som inte känner personen i fråga. För att du får inte ändra bilden på en person genom att skriva ner för att du bearbetar din sorg.
Exakt.
För det är ju att utelämna en, så det har ju också varit en balansgång när man skriver en bok om henne som hela Sverige kan läsa. Att många saker lägger vi ju till sidan. Mm. För det har ingen annan med att göra. Nej. Men det har varit viktigt att skriva det. Sen det jag tycker är finast med den grejen som har varit lätt för mig. Det har ju varit att mamma sa alltid när jag var liten. För hon var ju på turné ofta. Så här, att när jag längtade mycket och jag saknade henne. Så sa hon så, men tänk vilken tur att vi saknar. Ja. Vilken tur att vi längtar. För att allt det är ju grundat i kärlek. Vi älskar varandra så mycket. Tänk om vi inte hade gjort det. Då hade vi inte saknat varandra. Så se saknaden som någonting fint.
Exakt.
Och det fick jag ju med mig av henne som har hjälpt mig idag.
Precis, det är ju väldigt fint. Det finns ett citat som säger så här att sorg är priset vi får betala för kärleken.
Precis, och sen att sorgen kanske går över till saknad. Mm. För sorgen är ju ofta förknippat med saker och ting man skulle vilja göra. Eller nu hinner jag inte, har inte fått göra det här eller jag skulle vilja göra det här. Och när det sen släpper acceptansen kommer till att vi har gjort allt det där andra. Och jag är tacksam för det. Då upplevde jag att sorgen släppte. Mm. Och det var saknad, ljus saknad som stod kvar. Men om du skulle summera lite grann det här som är så här, vad är hälsa? För precis. Att då ta från din medicinska molekylära nivå till de här stora frågorna. Mm. Vad gör det för våran fysiska hälsa?
Mm. Det finns ju en väldigt vanlig bild av hälsa som att det handlar om enbart det mätbara. Det handlar om steg, antal kalorier, att det handlar om blodprover vi mäter. Det är en del av hälsa. Men det jag skriver mycket om i hela livet, det handlar just om, och det är därför titeln är som den är. Det handlar ju mer om att jag ser hälsa som att bära livet, att hantera livets upp- och nedgångar. Mm. Att någonting väldigt vardagsnära som egentligen är mycket, mycket bredare än bara mat och träning. Mm. Utan handlar just om hur hanterar vi sorgen? Hur kommer vi ut? Hur bevarar vi de ljusa minnena? Hur hanterar vi ensamhet? Hur hanterar vi stressen? Hur börjar vi reflektera, som du har varit inne på här, va? Och då blir ju hälsa någonting mycket mer spännande, för att då blir inte hälsa bara någonting som vi på något sätt har som ett objekt som vi kan förlora. Alltså hälsa, ohälsa. Utan det blir hälsa någonting levande. Som vi ständigt måste jobba med. Vi blir aldrig färdiga med den. Mm. Även om jag har ju ofta mött. Och därför som blev jag så intresserad av det här begreppet. Därför jag kunde möta patienter som kom in på mottagningen. Och hade perfekta blodprover. Men som ändå kände sig stressade, trötta och så vidare. Och sen kunde rulla sin patient i rullstol. Svår diabetes, amputerat båda underbenen. Och som ändå hade en förmåga att se med livet, på livet med ljusa ögon. Och då tänkte jag, men det är ju liksom någonting som handlar om. Det är större än bara blodproverna. Och jag har landat i det här att det handlar väldigt mycket om att på något sätt bära livet med allt det för med sig. Och kunna hitta ny orientering.
Och jag upplever att många ser det först när de har varit med om någonting som har varit jobbigt, en sjukdom eller att något traumatiskt som har hänt och som har tagit sur. Och då ser man det i ett större perspektiv först då. Men önskan är ju att vi gör det redan innan, att det inte ska behövas.
Nej.
Utan att vi når ändå. Du skrev en sak i slutet av boken, jag ska se om jag hittar det här någonstans. Det här med Dag Hammarskjöld, där han hade skrivit, det var någonting på en lapp. Några ord, var det Dag?
Just det, precis, va? Han har ju skrivit så mycket fint, men...
Det var i här. Han förklarade att rummet samlar enkla föremål som speglar det gemensamma och talar samma språk till alla. Han berättade hur rummet vill återge det fasta i en värld som ständigt rör sig.
Mm.
Vad var det som gjorde att du tog de orden till dig?
Jag tänker väldigt mycket det här att på ett sätt så är vi ganska rädda för förändring. Vi människor är ju liksom ganska så här, vi vill ju helst hålla, och det är därför det är så svårt att ändra vanor ibland också. Men vi vet ju vad vi har, men vi vet inte vad vi får alltid. Det kan ju vara så att vi minskar risken för den där stroken eller hjärtinfarkt, men det är inte säkert. Va? Det finns alltid någon som kan dra fram gamla moster Agda som har rökt som en borstbindare hela sitt liv och ätit kaka som ändå blir 95. Men därför tänkte jag det här att just att på något sätt vila i rörelsen. Att det finns något fast och beständigt även i förändringen. Och att på något sätt hitta den kärnan. Och det är där den här liksom på något sätt andliga öppenheten eller andliga mognaden som jag talar om i boken då. Att det är där jag tänker att om man kan bottna i livet där. Och känna det som Dag Hammarskjöld skriver, vi har ett centrum av stillhet omgivet av tystnad. Vi har en slags inre kärna och att bara vara lyhörd för den inre stillheten som vi har. Och på något sätt liksom ge oss själva ett rum och ge andra eller det större tillvaron ett rum. Det får man den här liksom fastheten i tillvaron. Och då kan världen snurra på sen, va?
Mm. Det tycker jag är väldigt påtagligt när jag upplevde en period när jag hade stress och tänkte jag att ljus. När jag gick en yogautbildning så var det den läraren som sa det. Att, tänk att du har ett ljus inom dig. Och den här lågan som är din energi och den är varm och den är lugn och vacker att titta på. Och den fyller hela dig med energi. Men när det snurrar mycket runt omkring dig så är det rätt att den börjar blåsa. Och du andas snabbare och till slut så blåser du ut den. Och på samma sätt kan det också vara att du biter ihop. Alltså jag ska inte separera för mina barns skull. Jag biter ihop. Och då kväver man till slut den här lågan. Att hela tiden se till att jag andas i den takten så att lågan inte fladdrar.
En väldigt bra bild.
Och den tycker jag hjälper mig väldigt mycket. Framförallt tycker jag i det här, när jag försöker hålla ett lugn och struktur i mitt jobb och så har jag de jag jobbar med utifrån som, vi måste ha svar på ett mejl inom en timme, vi måste ha det där. Jag bara, okej, nu ska jag hålla min låga levande. Sen om du fladdrar på där borta, du får svar snart. Jag ska bara titta. Att hitta en bild av det, för då kan det snurra på där ute och det är okej.
Exakt.
Men min låga får inte slockna.
Nej, det var en väldigt fin bild.
Vad är du nyfiken på? Nu har vi pratat väldigt mycket om vad du är nyfiken på för sig, men det har ju mycket med människor att göra.
Jag är väldigt nyfiken på, precis, jag är nyfiken på människors andliga funderingar. Det här låter som att jag ska sitta och det är inte alls så djupt som det låter.
Utan för andlighet kan många bli lite så här, wow.
Ja, precis. Så. Ja. Det handlar väldigt mycket om det här vardagsnära. Liksom. Men när du är ute i naturen, vad skapar helhet för dig? Är det fåglarna? Och när jag är på middag så brukar jag ofta försöka starta med något så här ganska öppnande. För jag tycker att då blir det, sen kan vi prata om solsemestrar och barn och träning och allting. Men då har man liksom nått någon slags resonans mellan varandra som gör att det där samtalet som följer sen, det är från botten som gör att det blir bara inte massa ytligt pladder. Utan då har liksom, för mig är det ett sätt att bli nyfiken på en människa. Jag tror också att vi måste vara som öppna upp för de här existentiella frågorna som vi har stängt så mycket i vår tillvaro. Och när man gör det så märker man att folk tycker det är superspännande att sitta och prata om det. Vi har ju en längtan efter det hela, va? Och bara ge det ett rum är viktigt.
Jag älskar också att du faktiskt kan se som forskare att det här, att de här stora frågorna och att vi tittar, det behöver inte alltid vara så stora frågor, men det kan liksom, ja, men vad man ser i naturen och så vidare, att det faktiskt gör skillnad i vår kropp och för vår hälsa.
Precis.
Och det tycker jag är så sjukt spännande. Så att ni som kan, gå in och testa livsstilsverktyget och var inte stressad som jag när ni fyller i frågorna. Det tar inte så lång tid, det tar längre tid om du är stressad. För då fick jag gå tillbaka igen och andas ut. Och sen också boken Hela livet. Den är inte speciellt, alltså den är inte tjock, men det är otroligt mycket i det. Och du väver in olika berättelser också. Det finns till exempel den här äldre mannen som kommer in och har förlorat sin fru. Och det är så tråkigt att äta. Alltså så här att han har inget sällskap i bordet och allting. Och hur man kan fylla i olika rutor med kosterna. Alltså det finns liksom verktyg att använda sig av, men också fina berättelser i det som väver samman väldigt fint. Så jag tycker verkligen att vill ni förbättra och liksom hitta vad hälsa är, så är det nu har jag ju läst några hälsoböcker. Så äntligen så fick livet ett samband med, alltså lite grann som du sa, valnötterna kan stå där man vet att det gör bra, men om du inte förstår varför du ska äta dem och faktiskt äter dem och ställer dig frågan, så kommer de inte göra nytta överhuvudtaget. Vilken låt har du valt nu när vi ska avsluta med det här?
Jag har valt låten She Den är klassiska.
Den är så fantastisk.
Och Notting Hill, den var ju känd långt tidigare av Kjell. Alltså,
gillar den filmen, va?
Gillar den filmen väldigt mycket.
Så den ska vi absolut lyssna på. Jag är jätteglad för att du valde den här låten. Shimi Elvis Costello från Notting Hill. Tack snälla Anders för att du kom hit.
Tack själv.
Och ha en fin resa tillbaka till Ystad.
Samma, jag var jättekul att vara här.
Tack. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. I nästa vecka gästas jag av Sveriges Televisions tidigare vd Eva Hamilton, som idag jobbar i flera styrelser. Vi samtalar om hur det var att växa upp i Etiopien som liten, vad hon älskade med sitt jobb som journalist och hur fick hon ihop livet som mamma till 4 söner samtidigt som hon var en kvinna i karriären. Vi pratade även om hur det blev att hon och familjen tog hand om 2 flyktingpojkar från Syrien och vad det har betytt för henne att följa deras utveckling. Missa inte nästa veckas avsnitt. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may comes indeed from shadows of the past that I remember too.